vi tackar så varmt, Aila och jag, att vi fick komma hit ikväll. Att det skulle bli så det här högtidligt, det visste vi inte riktigt. Det är nog märkligt att med fel på glasögonen. Ja, det har sina förmåner att bli äldre. Det har också vissa nackdelar. Det är inte många här ikväll som kommer ihåg hur det var för 70 år sedan. Men det gör jag bland annat. Jag jobbade i Kvevlax på andelshandeln som butiksbiträde. Jag tänkte mig in på handelsbanan. Och i affärens intresse var jag här i Vasa. Den dag då den första bomben föll. Och då hörde vi sirenerna. Det var första gången. Och jag hamnade i Vasa Sparbanks källare. Där på Stora Långgatan, Vasaesplanaden. Och så hörde vi planen komma och bomberna falla. Och när vi kom ut så var Vörstan ett enda eldhav. Jag minns det så bra det där, hur det såg ut när vi tittade åt det hållet. Det fanns vissa mål då som fiendeplanen siktade på. Och nu har 70 år gått. Och jag har på ett särskilt sätt nog tänkt på dessa 70 år. Och att vi får fira 70-årshögtid under sådana här gynnsamma förhållanden. 70 år, 70-årsminne. Låt oss vänner också här ikväll tänka på det med tacksägelse. Att vi har ro och fred i landet. Vi har till och med överflöd. Med detta borde julen vara det fattigas högtid. Men det har nästan blivit så att det har blivit det rikas och välmåendes högtid i dessa delar av världen. Men vi vet att det finns delar av världen där man hungrar och lider och kvider en dag, en högtid som denna. Ja, det var tal om att jag skulle predika. Det blir nog si och så med den saken. Men ni ska få ett helt kapitel att fundera på någon gång när ni har tid under helgen. När jag lovade det här besöket så gick mina tankar omedelbart till Hebreerbrevets 9:e kapitel. Minns du Hebreerbrevet 9:e kapitlet? Läser du det så får du stor behållning. Men först så ska du läsa igenom hela Gamla testamentet. Först då förstår du vad som står i Hebreerbrevet 9:e kapitel. Jag ska, för att nu inte bli all för lång här, säga vad som för mig är betydelsefullt när jag läser det 9:e kapitlet i Hebreerbrevet. Jag kan stryka under några korta ord. Först han kommer. Jesus alltså, Kristus kom. Kristus kom. Sen står det att Kristus gick. Först kom han och så gick han. Men så står det så underbart i sista versen. Kristus ska en gång för andra gången utan synd låta sig ses av dem som bidrar efter honom till frälsning. Först Kristus kom, sen Kristus gick och sen han ska komma igen. Det är det som det här kapitlet innehåller. Det har funnits många originella predikanter. Kanske här men också i Sverige. Och jag har hört många historier genom årens lopp berättade av pastorer som har varit på besök från Sverige. Bland annat hörde jag om en pastor, jag tror han tillhörde Missionsförbundet, en reseevangelist som hade sina idéer när han kom till en plats för att ha en serie möten. Och då hade han tryckt redan affischer på förhand och sänt till platsen. Men det var inte vanliga affischer, utan den första affischen så skulle sättas på dörrar och telefonstolpar, och där stod det ingenting annat än att han kommer. Han kommer. Och folk gick och läste i den bygden: han kommer, han kommer, han kommer. Och så pratade med varann och sa: vem har satt upp det där? Och så var ryktet igång, och så var en förundran igång. Vad betyder allt det här? Så gick det väl en vecka, och så bytte affischen färg, och så stod det: han kommer. Vem kommer? Vem kommer? Först han kommer, och sen vem kommer? Och så gick det en tid, och så kom det en ny affisch, och så stod det: han har kommit, pastorn och den, och han predikar i missionshuset. Det skulle inte vara så illa för oss att ha det på det där sättet. Han kommer, vem kommer? Han har kommit. I gamla testament kan vi säga att det står: han kommer. Och nu ska inte jag ta tiden upp och citera vers efter vers. Men han kommer. Frågetecken. Vem kommer? Olika bilder. Men alla pekar framåt, framåt, framåt. Men så kom tillfället när det gick i fullbordan, när jag läste här: Kristus kom. Kristus kom. Då hade himlen förberett allt. Till och med kejsare och landshövdingar hade fått gå den högsta ärenden. Man hade inte skattskrivit sig tidigare. Nu hölls den första skattskrivningen. Så kom Betlehem in i bilden, som vi så väl känner till. När tiden var inne kom han, världens frälsare och Herre Jesus Kristus. På ett sätt kom han oväntat, och ändå var han på ett sätt väntat. Bland annat i Jerusalem så fanns det två gamla människor. Hanna hette kvinnan. Hon väntade på Israels tröst. Väntade på honom som skulle komma. Simon, en gammal man, kanske böjde med käpp i hand, gick varenda dag och tänkte: men ska han komma, den här som gamla testamentet talar om? Och när ska han komma? Och så bar man fram barnet Jesus i Jerusalems tempel. Och då kom både Simon och Hanna i farten. Och så kom det inrusande där, eller instapplande rättare sagt. Och tog barnet i famn och välsignade det. Profetorden hade gått i fullbordan. Han kom när Guds tid var inne, och han kom för att visa världen vem Gud i himmelen är, godheten och förlåtelsen själv. Han kom, och så gick han här några årtionden, och så gick han, som det stod här, gick in i det allra heligaste. Det här kanske verkar lite märkligt för en del av er, men den som har läst lite grann Bibeln vet att står på det här sättet: han gick in det allra heligaste och vann en evig förlossning. Och han gav sitt liv, sitt blod, sitt allt för världens frälsning. Och där är också du inberäknad. Sionförsamlingens första föreståndare hette C.M. Söderman. bankman till yrke, men gav mycket tid åt Guds verk. Icke minst då till denna församling som då fick sin första lokal, sitt första bönehus, ett kapell här på Klemetsogatan, sedan mera Vörgatan. När jag var predikant i Kvevlax så hade vi honom på besök en påskhelg. Och det var intressant att lyssna till honom och följa med honom. Han hade alltid två biblar med sig. För då var 1800 års översättning aktuell och den kunde han väl nästan utan till. Och så kom då den här nya i början av 1900-talet och så behövde han ha båda biblarna. Det som stämde bäst med hans åsikter och tankar, då så använde han. Men jag ska aldrig glömma den där predikan i Petsmo bönehus. När han läste texten från båda biblarna. Först läste han, det är fullbordat. Det stod så. Och sen läste han från den andra översättningen, det är fullkomnat. Och så sa han, idag ska jag predika över ämnet. Det är fullkomligt fullbordat. Och då hade han texten från båda översättningarna. Och så minns jag systrar att han sa så här ungefär. Att ni kan ju sy en bordduk och andra saker. Och ni gör ert bästa, ni broderar och ni gör allt efter er förmåga. Men så kommer kanske någon expert och vända på duken eller vända på ert arbete och börja riktigt syna dig i sömmarna. Och då kanske det inte blir riktigt så mycket lovord. Därför att inte allt är fullkomnat. Det är färdigt men inte fullkomligt färdigt. Och så gav han Oskarar också lite vekost. Han sa att ni kanske snickrar en stol eller bord eller vad ni nu gör. Och ni skyndar på. Och ni får det färdigt. Men kommer en expert och börjar syna det, så säger experten, det här är inte fullkomligt, det här är inte bra, det här ska du göra om. Ungefär så här höll han på i sin predikan. Men, sa han och höjde på rösten, när Jesus kom och gick upp till Golgata, lät sig spikas på korset, och fullbordade frälsningen, så gjorde han det fullkomligt färdigt. Så det är enligt de båda bibelöversättningarna fullkomligt fullbordat. Vi behöver inte gå till krubban, ska inte heller till krubban den här julhögtiden. Men vi går till Golgata, till försoningen. Om vi behöver nåd och varmhärtighet och hjälp. Och mer än en gång. Har vi varit där? Jag vill ge den hälsningen till dig som sitter här och inför julen inte riktigt känner frid i din själ. Hör du, Jesus gick och satte sig på faderns högra sida. Och den platsen kallar Bibeln för nådens tron. O, så vackert namn. Nådens tron. Och till nådens tron är vi inbjudna alla. Jag har varit där många gånger. Och många andra med mig som sitter här framför mig. Och du som inte brukar gå till nådens tron. Kan hända aldrig varit till nådens tron. Behöver komma dit. Du känner din synd. Du känner dig orolig inför evigheten. Inför morgondagen. Och Jesus sitter där med öppen famn. Och säger, kom till mig ni alla som har beten och är betungade. Så ska jag ge er ro. Gud vare tack för att Jesus gick och att han satte sig på nådens tron och sitter där med utsträckt famn för att välkomna oss alla och särskilt dig som just ikväll är i behov av nåd och välsignelse och Guds barmhärtighet. Men till sist så tycker jag att den här versen i Hebreerbrevet 9 är så vacker och gripande. Kristus som en gång blev offrad för att bära många synder ska för andra gången utan synd låta sig ses av dem som bidar efter honom till frälsning. Kristus ska komma igen. Jag har hört för 50, 60, 70 år sedan predikanter tala om Jesu tillkommelse. Och tidstecknen som finns i den heliga skrift. År har lagts till år. Årtionde till årtionde. Men vad de sa har inte ägt rum. Först nu. Det som timar nu i våra nordiska länder när det gäller moral, förhållande man-kvinna, det talar man om i min barndom. Att ni ska få se att i de yttersta dagarna ska det bli så, enligt Guds ord. Ska människorna lämna de givna normerna och ge sig hen åt utsvävningar. Och det som inte hör Guds rike till. Och nu bevittnar vi detta. Och det finns en viss oenighet, ja rent av strid, mellan prästerna i den lutherska kyrkan i Sverige. Också i vårt land. Och kommer tilltagen hända mer och mer. När det som vi aldrig har trott skulle ske, sker på sidan om det ord som Herren har sagt. Tänk att de kunde, dessa gamla predikanter som välkände till det profetiska ordet, profetiskt tala om vad som ska hända. Och sa årtionden gått, årtionde på årtionde. Och plötsligt står vi där med dessa enorma frågor på sidan av Guds eget ord som förbliver. Allt detta är ett tidstecken på att det lider mot aftonen och dagen nalkas sitt slut. Jag lyssnade igår på ett program om Israel, om Jerusalem. Jag tror inte jag under 40-50 års tid, om jag tar den tidsrymden, har lyssnat till en nyhetsställning någon kväll. Där inte Israel och Jerusalem har nämnts. Det är märkvärdigt vad det ska stå i händelsernas centrum. Och kommer att göra det nu på ett särskilt sätt den närmaste tiden så långt jag förstod enligt gårkvällens rapportering. Det talade de gamla om också när jag satt som barn i min hembys bönehus. Talade om Israel och gränserna. Och Israel som Guds egendomsfolk. Och så lever vi en tid när allt detta som vi sa går i fullbordan. Och därför ska vi också denna julhögtid tänka på Israel. Det var ändå Guds land, Jesu land. Det var där han föddes. Och det är om Israel som det profetiska ordet handlar. Och allt det här säger oss att tiden snart är inne. När Jesus reser sig från sin härlighetstron, från nådens tron, ger sina änglar, sina sändebud order. Blås en fanfar nu och samla de mina ifrån jorden. Och hur det då blir, det blir nog spännande att se. Ju äldre jag blir, dess mer börjar jag fundera på vad ska egentligen hända. När jag utandas min sista suck. Vad ska jag möta? Hur blir det? Men kanske jag inte behöver med om den saken ens. Tänk om jag förunnas den stora nåden. Att när jag går mitt uppe i min dagliga gärning. Eller sitter där och läser en bok. Plötsligt upplever. Nu går bibelordet i fullbordan. Bibelns 325 löften om att Jesus ska komma igen. Blir en verklighet. Så vi behöver inte vänta nöd och död, utan vi får vänta att hybrister och att Jesus med sina änglar kommer tillbaka och tar dem till sig som har sin sak klar med honom och som älskar honom. Och som likt Bibelns sista bok, sista kapitel kan utropa: Amen, kom Herre Jesus. Hebreerbrevet 9 var det. Läs det kapitlet. Det handlar om att han kom för att frälsa oss. Han kom till Betlehem, födda jungfru Maria. Han gick när den tiden var inne via Golgata och satte sig på faderns högra sida. Och där väntar han på order ifrån sin fader att hämta det sina ifrån jorden. Allt där hör till Bibelns julbudskap. Amen. Låt oss be.